Dels så tänker jag att de flesta av oss säkert inte har något problem att liksom börja återgå till normala och krama våra vänner och så vidare. Men så finns det vissa av oss som är liksom mera bekväma med att vara för oss själva. Och det är ju inte alltid så att det som är bekvämt är det som är nyttigt för oss. Och det här är en grupp som jag är lite sådär bekymrad eller orolig för. Kommer vi att ha en ganska stor grupp i samhället som fortsätter att vara helt isolerade och kanske inte mår bra av det? Vem tar ansvar för den gruppen och att de så att säga tvingas tillbaka in i den mänskliga gemenskapen? Så det är en sak. En annan sak jag oroar mig för är att de människor som sitter på makt och pengar ska liksom börja tänka att hej, det här gick ju ganska bra med distansarbete och liksom, till exempel undervisning på distans, att inte behöver vi ha dyra lokaler där människor träffas och så vidare. Det kan bra se ut om man bara ser på siffrorna. Och det är en sak som på riktigt oroar mig. Att kommer vi att ha liksom krafter i våra organisationer som så att säga egentligen är ganska nöjda med situationen som den är nu och vill fortsätta på samma linje. Och inte ser på att kvaliteten på det som nästan alla människor gör ju faktiskt har gått ner ganska ordentligt.
Om vi börjar med den första saken. Mm. Hur märker man att folk är inne i sin bubbla och inte kommer ut?
Ja, det beror ju på vilka människor man tänker på. Jag har ju kanske studenterna närmast till hands. Och jag har ju märkt att det är en viss kategori studenter som inte har synts till under hela coronatiden. Liksom. De svarar inte på mejl, man får inte kontakt med dem. Men en annan sådär lite mer vag sak är att liksom vid det här laget så brukar jag känna första årets studerande ganska bra. Nu har jag nätt och jämt ansikte, namnkoppling på många av dem eftersom jag föreläser ofta till svarta rutor på Zoom. Liksom. Så inte vet jag riktigt vad de har på gång där. Och det brukar jag veta.
Vad kommer det här leda till för studenterna?
Det är ju ingen som vet. Vi har ju en årskull nu då. Vi har nästan två innan vi är klara med det här. Som inte har introducerats till exempel i universitetslivet, i studielivet på det normala sättet. Och igen, de flesta av dem knappast något problem. De kommer i kapp när det liksom blir mer normalt igen. Men sen har vi den här gruppen som kanske inte gör det, för vilken det här med gulisvecka och introduktioner är faktiskt jätteviktiga för att de ska kunna ta sig in i sociala sammanhang. Vem tar ansvar för dem sen?
Du ställer en fråga, men finns det något svar? Vem tar ansvar för dem egentligen?
Ja, alltså jag tänker att alla vi som jobbar i universitetet till exempel förstås kan göra det här. Men då måste vi få liksom tid och resurser för att göra det. Och ja, det för mig är det en fråga. Alltså, jag vet inte ett svar.
Har det alls börjat diskuteras ens?
Jag är säker på att det diskuteras både här och där. Men det är ju också en del av den här situationen nu. Att de här normala informella kanalerna där man får reda på vad som diskuteras, de fungerar ju inte. Så för mig är det nog ganska oklart.
Den andra saken som du funderar på var alltså det här med hur beslutsfattarna sen kommer att utnyttja situationen och fortsätta med distansarbete. Vad ser du där för saker som händer idag?
Ja, men det här är ju ett mönster som vi ser över hela världen och långt före coronan. Att liksom när vi har krissituationer så är det ofta lättare att genomföra impopulära beslut. Och vi har ju haft en trend mot att vi har till exempel mindre utrymmen, gemensamma utrymmen. En idé om att digitaliseringen gör sådana utrymmen onödiga. Vad jag tycker att coronan har lärt oss är just hur viktigt det är att vi har fysiska utrymmen där vi kan träffas liksom spontant och informellt. Också förstås för föreläsningar och liknande. Jag är rädd att, liksom att man ser att på sifferbasis visserligen har studietakten för de flesta sjunkit, men folk tänker kanske man ändå finns en risk där att folk tänker att ja, men det här gick ju ganska bra, vi hyr ut det byggnaderna istället och håller mer av undervisningen online. Det verkar ju fungera. Jag skulle säga att nej, det vi har lärt oss är att det inte fungerar. Men jag är inte säker på att det syns i siffrorna. Det syns bara i liksom den där kvaliteten som inte alltid är så lätt att sätta ner i tabeller.
Det har under hösten och sommaren diskuterats mycket om Åbo Akademis tillbyggnader, ombyggnader, där man har skalat bort väldigt mycket av kafferummen och studentutrymmena. Hur går diskussionen just nu?
Jag kan ju igen bara då säga från vår lilla bubbla och inom teologin där jag arbetar så är vi just inne i en sån här process att vi blir av med ett av våra tre små hus. Och det kommer att göra vår miljö väldigt mycket mindre för att färre personer kommer att ha arbetsplatser här. Vi har mindre utrymmen för för studenter att hänga i. Vi försöker nog se till att de ska ha något utrymme, men i alla fall. Det kommer att göra vår miljö mindre intressant och mindre kreativ, det är jag rätt säker på. Och det här har ju inte egentligen med coronan att göra, det här är andra processer som är igång. Men jag är rädd att de här sakerna förstärker varandra.
Vad ser du för lösning? Vad ser du för ljus i änden av coronatunneln?
Ja, men människan har ju en otrolig förmåga att anpassa sig till allt möjligt, och nog kommer ju människan att fortsätta vara människa efter det här. Men det jag hoppas på är att liksom beslutfattare ända upp från liksom ministerierna och neråt verkligen tar ett, liksom en helhetsgrepp på den här processen att liksom normalisera tillvaron. Inte tänker att bara att vi klarar oss som vanligt, utan verkligen se till att motarbeta de här möjligen problematiska tendenserna som uppkommer. Skapar en strategi helt enkelt för hur ska vi liksom återbygga upp ett liksom naturligt socialt samhälle.